Det är inte ens en lögn när jag i denna stund hälsar er välkomna till Toto Balutto måndag den 19 september. Klockan slog nämligen alldeles nyss midnatt. Hon är 00:02 denna oerhört arla måndagsmorgon. Vi sitter här och spelar in Toto Balutto eftersom mitt flyg till USA går om ish 10 timmar. Men inte fan ska Toto Balutto och i synnerhet måndags Toto slagga för det.
Nej, när jag hör din röst så här, precis efter att ha suttit i bilen en halvtimme ute från Rönninge och lyssnat på Karlavagnen, så fick jag en liten känsla för att göra Toto Karlavagnen.
Ja.
Så här, låta folk ringa in sen timme och prata fotboll.
Det kanske skulle vara något. Jag tänkte också att vi, i och med att vi visste här sedan några dagar tillbaka att vi skulle spela in mitt i natten för att få ut ett måndagstoto med all fotboll från helgen i ryggen, så tänkte jag att det också fanns ett läge. Det bjöds ett tillfälle att köra lite etik i natten.
Mm, det gjorde det. Sannoliken. Men det ska vi inte göra.
Nej.
Kanske tvärtom.
Och jag tror inte heller att vi ska köra liksom Karlavagnstoto.
Nej, jag tror inte vi ska göra det heller.
I synnerhet inte om man spelar in post midnatt.
Nej,
alltså, många röriga att, samtal då?
Ja, många röriga samtal skulle det bli. Det vet vi av erfarenhet. Och det skulle bli väldigt lite sömn med tanke på att jag kör ställa till Gubbängen varje morgon vid 07. Så att
precis.
Det är kanske bäst att vi bara fokuserar på Toto Balutto. Vad tror du?
Ja, men det tror jag. Jag har precis avslutat fotbollssöndag Europa.
Mm.
Det blev en jävla kväll både på San Siro och på Metropolitano i Madrid. Men jag misstänker att de här två matcherna tar plats i det svep du har knackat. Att jag ska inte regna på någon parad eller sno något strålkastarljus.
Vet du vad jag inser nu när jag kollar på svepet? Att Milan-Napoli inte är med.
Inte det?
Nej, känns fräscht på något sätt. Alltså, i och med att vi är så, vad ska jag säga, färskt på den matchen. Men vill du ha ett svep?
Absolut.
Ja, då kör
vi. Kan vi väl prata lite Milan-Napoli ändå?
Absolut, precis. Men då vet alla det. Förutom de som bara lyssnar på svep. Finns det sådana som bara lyssnar på Sveputto? Som aldrig lyssnar på Toto?
Det tror jag.
Han liksom bara vill få en snabb genomgång av helgen. Nåväl, Gusten. Vi säger vissla till Kim Wirsén. Här, Gugge. Här ska du få 5000 teckens svep. Lika många som en bankkrönika som innehåller både Sartre och Vinoperan. För att inte tala om den obligatoriska moralkakan stor som ett jävla hus. Här kommer det. Svepet vecka 38. 3-0 och en serieledning som känns bergfast. Ja, vi kastar oss rätt in i händelserna. Jag pratar såklart om The Gunners. Jag pratar om Arteta. Om gubbarna som hittar varandra i sömnen. Och som verkar trivas så bra tillsammans. Gabriel Jesus fortsätter göra mål. Saka ligger bakom sådär lagom mycket samtidigt som man vet, ja man bara vet, att han snart lägger in ytterligare en växel. Och Saka, graniten som balanserar upp allt. Och vad ska vi säga om unge herr Saliba från OM idag? Vi kan väl bara konstatera att Arsenal ska vara med i år och göra stora grejer. Och på tal om stort, Soninho är tillbaka och det är med besked i en match som länge kändes lite lurig för Spurs hemma mot Leicester. Men som alltså sydkoreanen såg till att döda. En halvtimme, ett hattrick som stinker en stor period som kommer. Kul! Mindre kul var att se Newcastle spela 1-1 mot bompan. Även fast Isaks straffmål som kändes lite höstdefinierande piggade upp. Grealish svarade annars på Totos svala intresse för britter på sypen med en kasse och starkt bidragande var han till Citys 3-0 mot Wolves. Annars noterar vi från England att Fulham kan vinna matcher utan mål av Mitrovic, men det är klart, mot Nottingham är allt möjligt. Ja, allt är väl möjligt i fotboll. Everton kan ju till och med vinna fotbollsmatcher som i helgen mot West Ham. Och på tal om bollen är rund och allt det där, när Gerrard leder sitt Villa, up the Villa hörni! Till seger, ja då är bollfan rund. Rund, eller ska vi säga lite rundlagd, ja det är Luka Jovic som inte får fart på den där karriären som bådade så gott en gång i tiden i Tyskland. Pittiga Tyskland. När Fiorentina slog vännerna från Verona vägrade han, enligt uppgift, bytas in. Och jag börjar snart skriva av den där karriären. Vad ska vi säga härnäst? Är det Emiraten? Är det Kinesen? Eller tillbaka till Deutschland? Pittiga Deutschland. Eller vänta, jag har det. Turkiet, klart som korvspad att det blir succé i Turkiet. Nåväl, Fio vann, gott så. Seger blev det också för Atalanta på Olympico i Rom. Trots att, som Mourinho sa, Roma hade stort bollinnehav och dominerade matchen. Ja, tänka sig va, ett Mourinho-lag som spelar propagandafotboll men förlorar. Skulle det inte vara tvärtom? Il contrario, om ni så vill, kan vi beskriva Lazios vecka med fullständig genomklappning i Europa. Mangling av Cremonese i Cremona på söndagen. Firma Immobile Milinkovic-Savic är glödhet. Vilket lag ändå va? Lazio, vilket lag? Det kan man inte riktigt säga om Juventus. Di Maria med hjärnsläppet och så var den matchen körd. Den mot Monza. Berlusca, han öser inte bara på i politiken utan även med fotbollen igen. Italiens egna Benjamin Button bara kör och jag hyser väldigt starka känslor till den danska bomben Gytkjær, 32 bast, kung i Serie B och nu bödel i Serie A. Vad som händer med kadavret från Turin nu har jag ingen aning om. Kenneso Io. Vad jag vet är att den randiga konkurrenten är i, om än inte lika stor, så ändå någon slags svacka. Inter förlorade mot Udinese med 3-1 och jag vill faktiskt bara prata om Udinese. Vill ni lyssna? Tveksamt. 16 poäng i alla fall på 7 matcher är mäktigt. Ruskigt mäktigt. Vi gratulerar också Lecce till första segern för säsongen och brassen Gabriel Strefezza blev stor hjälte på Areki mot Salernitana. Big win! Och big win även för sassarna borta på Olympico. Turins Olympico alltså. Nej, vi lämnar Italien med att konstatera att Sampdoria kommer få kriga för att ens nå tvåsiffrigt antal poäng om det ska se ut som det gjorde borta mot Spezia. Och att Bologna nog gjorde fel i att sparka Mihailovic. Lite rappa på nu då, vi har ett avsnitt att ta tag i. I Spanien vann bjässarna Real Madrid och Barcelona. Los Galacticos i derbyt mot Atletico som jag helt ärligt inte får grepp om längre. Jag noterar att Real Sociedad vinner andra raka utan nordisk målskytt och att Sevilla Villarreal slutade med ett högst väntat kryss som precis ingen mår speciellt dåligt över. Vackrast bilder i det Spanien som är just Spanien såg jag på Mestalla där Gattuso var just Gattuso med sin älskling Castillejo vid sin sida. Kramar med supportrar och kärlekskänslor mellan spanskt och italienskt. Sånt berör mig. Det är precis sånt som berör mig. Vi avslutar i Tyskland. Ja, vi avslutar faktiskt i Tyskland. Där Union Berlin. Jag kan inte bestämma mig för om de är Union Berlin eller Union Berlin. Jag vet ju att de är Union Berlin. Verkar ha hittat världens bästa tränare i Urs Fischer. Ny seger i helgen samtidigt som Bayern München förlorade i regionsderbyt mot Augsburg. Ni vet, Tysklands Firenze. Eller det visste ni inte. Att de har en alldeles egen liten högtid. Röd dag alltså, mitt i augusti för att fira sin storhet. Jag talar såklart om mäktiga Augsburg. Renässansmäckat i Bayern. Oj, 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 oj. Det är grejer det hörni. Precis som Ruhrderbyt mellan Dortmund och Schalke som slutade med gul. 17-15 Union Dortmund, bara 12 för Bayern. Händer det? Ja, Gugge, är det nu det händer? Blommar den tyska asfalten eller? Ja, men säg det då bara. Nagelsmann, är han en bluff?
Nein.
Nein.
Nej. Nej, men vadå? Alltså, det är ändå ett Bayern München som senaste 10 dagarna åkt och slagit Inter med 2-0 på Giuseppe Meazza för att sen
spela drömfotboll mot Barcelona.
Nu var väl i och för sig Barça liksom, det kanske bästa laget i den matchen, men Bayern München vinner, alltså, och det är väl ett styrkebesked i sig. Det är väldigt Bayern Münchenskt. Men de slår alltså Barcelona med 2-0. Så att, alltså, de kan väl släppa iväg lag som Union Berlin.
Det är väl favorit på att de ändå käkar upp det där. Jag tyckte ändå att det var kul att vd Oliver Kahn fick uttala sig om Nagelsmann och en eventuell spark då efter den här förlusten mot det är så mycket lillebror det kan vara. Jag tänkte säga att det är som att BP vinner mot Djurgården eller någonting liknande, vilket är såklart ett understatement av Guds nåde. Men han uttalade sig och sa "We are totally convinced" av Julian, han sa ju förmodligen på tyska. Vi ser inte naturligt. Nej, jag kommer inte längre. I alla fall jätteövertygad om att Nagelsmann är rätt gubbe för att leda det här framåt. Och då känner man ju bara, jaha, då blir det sparken nästa vecka.
Nej, men snacka om att göra en höna av en fjäder. Alltså att Bayern München har tappat några poäng här i inledningen av Bundesliga. De behöver fan bara liksom...
Känn lite lätt på bluffkänslan, så behöver vi inte prata mer om det.
Ja, nej, jag kände ytterst lätt på
den. Men
absolut.
Det kan vara jättelätt. Det kan vara jättelätt.
Jag tror snarare att en sån där förlust kan vara lite nyttig. Att så här, vet ni gubbar, när vi kommer tillbaka här från landslagsuppdrag,
nu som blir ett kryss,
då är det fan vi som steppar upp lite. Nu får vi sluta hålla på att tappa poäng här. Det är vad jag tror i alla fall. Jag noterade, alltså, jag misstänker att du var ute efter att Real Sociedad klarade sig utan Alexander Isak.
Och Sarlot, va?
Ja, men han gjorde ju mål här nu.
Jag tror det var
vinsten. Nej, men han är tillbaks.
Mm-hmm. Jag läste någonstans i veckan. Ibland tar man ju bara grejer på uppstöd. Speciellt så här samma natt som fotbollen har spelats. Och jag tog på uppstuds att jag läste att han var skadad. Och det var han alltså inte.
Nej, alltså, jag har precis i Fotbollssöndag i Europa svept förbi hans 1-0 mot Espanyol. Så att, jag vet att han lever
fel
och frodas
svepet,
där.
Fel i liksom stå där för all framtid. Ett litet fel i svepet.
Nej, men det är väl okej, okay. Absolut.
Visar vi att vi är mänskliga.
Verkligen. Nej, men i övrigt så tycker jag att du är inne och tallar på många härliga resultat. Men som alltid när du sveper så utelämnar du ju den svenska bollen. Du kommer ihåg att vi gratulerade Halmstad till den allsvenska platsen här för några veckor sedan, någon månad sedan. Tycker också att vi gör detsamma här nu med BP, definitivt. Ny seger igår mot J-Södra, samtidigt då som Brage torskade mot Trellehulla idag. Så att nu är det klart vilka två lag som definitivt kommer kliva upp från Superettan till Allsvenskan.
Det är sex omgångar kvar, det är 18 poäng alltså att spela om. Matematiken! Och det är 10 poäng ner.
Eller vad säger du? Matematiken. Nej, men så det kan vi väl bara konstatera från Superettan. Från Allsvenskan så tycker jag ändå att det är värt att bara swosha förbi den delade potten på Hisingen när Häcken mötte ett Bayern utan mittbackar. Det var ju ett dråpligt självmål som gav en poäng till då serieledande Häcken. Kan bli jävligt avgörande i slutet där när vi summerar alltihopa. Men jag tycker inte Häcken på något sätt ska be om ursäkt för att man löser ett kryss här. Jag tycker att man var riktigt, riktigt bra över den här hela matchen. Men serieledare är man ju inte längre efter att Diffen krämade ur ännu lite mer must i de där benen trots dubbeljobbet i konferensen.
Det kan inte vara några problem. Var det inte jag som sa det i något avsnitt? Jag tror fan att Djurgården mår bra av det på ett konstigt jävla vis. Alltså att de är så här undantaget som bekräftar regeln.
Ja, men det där tror jag, alltså så här, det där är väl Hasse Backes hållning sedan väldigt många år angående svensk fotboll och svenska lag som gnäller på att det är mycket matcher. Att det är så det funkar i Europa.
Jo.
Och, men, alltså så här,
det kan ju vara så det funkar, men om du inte har erfarenhet från att spela var tredje dag, alltså din kropp inte har erfarenhet från att spela var tredje dag match och liksom mentalt maxa ur, då kan det ju gå åt helvete också.
Absolut, men
Djurgården
har ju under ledning av Bosse Andersson byggt en trupp för att kunna dubbeljobba, och man är ju i det läget man vill vara. Man är i ett europeiskt cupgruppspel, man slåss om SM-guldet.
Och jag tror
inte att man ska underskatta faktorn av att man just spelar liksom kanonmatch efter kanonmatch, matcher man liksom har längtat efter och drömt om att få spela. Vissa går för sitt första SM-guld, vissa går för ett andra eller tredje, man spelar sina första cupgruppspelsmatcher och så vidare och så vidare.
Men man är höga på stunden.
Inspirationen tror jag gör en jävla skillnad.
Det tror jag. Däremot kan det komma ett bakslag, men precis när man då vinner den här matchen samtidigt som konkurrenterna kryssar, så kommer ett landslagsuppehåll.
Ja,
alltså det hade ju inte kunnat komma bättre för Djurgården, så de borde ju kunna komma tillbaka efter det här landslagsuppehållet och vara fräscha.
Precis, man får säkert tillbaka Hjalmar Ekdal här och ja, men man kan slicka lite sår.
Men som nu, så Edvardsen som var briljant i matchen mot IFK Göteborg, han var avstängd. Exakt. Honom lite fräsch liksom till den här matchen, och sånt kan ju räcka.
För det var det jag skulle landa i, för er som har missat det. Det blev ju 3-0 Djurgården mot Blåvitt, och Viktor Edvardsen stod för ett mycket välkommet, tror jag, i hans värld, hattrick. Kliver ju upp på, ja, men, kanske inte liksom några kanonsiffror än så länge. Men nu står han väl på 9 gjorda, och kan han tvåla till en 3-4 bollar till i ett Djurgården som eventuellt lyfter Lennart Johanssons pokal, jag menar, då har ju den här värvningen varit på alla sätt och vis ännu en succévärvning av Superbosse.
Ja, den är verkligen.
I övrigt så vet jag inte riktigt om det är någonting från Allsvenskan. Malmö tog ny seger mot Helsingborg, men det får man ju någonstans kräva av Malmö i det här läget. När man har gjort tränarförändringen än en gång. Man har inlett Europa League med två raka torsk.
Så men det man kan notera lite är att man vinner med 2-1, men att det kanske liksom får Malmö att växa lite grann. Alltså en tajt seger i Skåne derby. Jag tror det i alla fall. Att man hittar lite moral i en sån seger.
Mm. Ja. AIK har jag ingen lust att prata om alls, och det har jag liksom inte på grund av några personliga incitament. Det känns bara som en jävla repig skiva.
Det lämnar vi till Svanemar och gubbarna.
Ja, exakt. Lyssna på Testa Stör, hörni. Det är en väldigt rolig podd, i synnerhet i motgång.
Nu.
Du valde ju att mejla AIK efter Varbergsmatchen. Säga, ställ inte ut någon faktura för West Lounge. Såg också att min gode vän Robin Avelan, han rev säsongsplåten tidigare i kväll när Degen så när höll på att ta alla 3 poäng på Friends.
Alltså, så att fan nära.
Han laddar om här nu inför Lövet hemma på Hovet 30 september.
Snart.
Då börjar Hockeyallsvenskan.
Snart singlar han ut det där plastkortet i årskort. Ner, sakta på isen.
Hopplösa jävla AIK alltså. Men i övrigt, det finns väl inte så mycket mer att säga från den allsvenska här, eller?
Nej, eller det finns väl hur mycket som helst att säga, men inte här.
Har vi lill-spurten in i Europa-racet på Elfsborg?
Ja, kanske. Alltså, det är någonting händer ju, uppenbarligen.
På torsdag, hörni, så kommer ni höra vårt avsnitt med Anders Svensson. Jag är väldigt glad över att vi inte snackade så jävla mycket Elfsborg i det avsnittet. Eftersom vi spelade in det så pass många veckor inför det skulle släppas, så kändes det bara onödigt.
Men det var ju en dålig period för Elfsborg.
Exakt, Elfsborg kom ju från en bedrövlig sommar. Men
han var rätt skeptisk också.
Absolut, men sen dess har ju Elfsborg verkligen staplat segrar på hög. Således så känns det bra att vi inte var allt för Elfsborg-kritiska i snacket med Anders.
Bra för oss, ja.
Verkligen. Men vi stänger den svenska bollen och den allsvenska helgen i synnerhet. Tar oss tillbaka ut i Europa där vi alldeles nyss då avslutat 2 toppmatcher. En från La Liga, en från Serie A. Och som du braskade för inför svepet så utelämnade du Milan-Napoli av oklar anledning.
Men jag skrev svepet innan matchen var slut. Jag ska peta in en mening och sen så kom vi in och satt oss här direkt från datorn så att säga.
Bortaseger i alla fall, 2-1, och Luciano Spallettis ljusblå gäng gör ju första del av den här säsongen som är värd högsta betyg.
Nej, men nu har man vunnit på så många olika sätt. Man har totalslaktat Liverpool i 45 minuter, man har vunnit stort i ligan och nu åker man också till Milano och tar en smash and grab-seger som delvis också är ganska stor lidelse under den här matchen. Så man vinner på olika sätt, och det kan jag göra en ganska stor poäng av när jag tror på Napoli framåt, vilket det är.
Och då tycker jag att man till den där segerpaletten ska addera en sån här jobbig mellanmatch mot Spezia, alltså mellan två stora Champions League-kvällar. Det är Spezia på hemmaplan, de kommer och är snåla och ska ha sin poäng. Att gräva fram 1-0 Raspadori i 90:e, det är också en sån här jävla en seger som säger väldigt mycket.
Nej, men det här är ytterligare ett sätt att vinna på, alltså en speciell seger, och det var det sannoliken ikväll också, för Milan var fan bra, alltså, och de skapade otroligt mycket.
Ja, och när Giroud gör 1-1, alltså efter att Milan kvitterat Napolis ledning, där och då så känner man ju, är det något lag som kommer gå för 2:an och de 3 poängen här, så är det ju Milan. Ändå så får man på Giovanni Simeone, ett jätteinlägg från Mario Rui, och så går man upp och gör 2-1 istället. Alltså snarare än att man slår vakt om den pinnen man nog på förhand väldigt gärna hade tagit.
Jag hade ju båda lagen 2 nyckelspelare i anfallet borta, Osimhen i Napoli och Leao i Milan. Och så tänkte jag, undra vem som väger mest, men jag tänkte att i slutändan skulle vara Osimhen. Visst, jag tycker Giovanni Simeone är jättebra, men du vet, han har inte riktigt landat hos mig som en spelare som ska ta Napoli till segrar. Jag kanske får tänka om kring Simeone.
Det tror jag faktiskt att du kommer behöva
han gjort
göra.
Nu har han gjort det jävligt bra sedan han tog över, och framförallt så tror jag att det är ganska skönt för Spalletti att inte behöva vara orolig när Osimhen är borta, utan han vet att han har Simeone. Så blir det lite angenäma problem också när han kommer tillbaka. Men då kommer det finnas så mycket matcher och var tredje dag och allt det där. Så det finns tid och plats för alla.
Verkligen. Vi delade ut en gul ledartröja till Milan bara för en vecka sedan. Vi hade några lyssnare som opponerade sig mot att den inte ska vara gul utan den ska vara rosa. Du är ju då Girot. Jag är ju fortfarande Toren, Tour de France. Mm. Där man har gul ledartröja. Rosa i Giro d'Italia.
Ja, att den ska bollas upp. La Vuelta.
Exakt, jag älskar det dock att någon, liksom, det var någon färg på tröjan som röd ledaren har i Vueltan. Och du bara, en sak måste
Paris,
jag ha sagt här. Pittiga Vueltan. Spaniens jävla,
Spanien runt.
Pittiga Vueltan. Det jag skulle säga var i alla fall att jag tycker det är jävligt kul med den här Serie A-inledningen att liksom, vi båda var rörande överens om att Milan har en gul eller rosa ledartröja på sig för en vecka sedan. De är alltså femma.
Ja, jag vet.
Det är smått sensationellt.
Men sen är det ju lite som med Bayern och Union Berlin och den tyska toppen. Att så här, Udinese är ju där och turister och känner lite lätt på en topp under en tid. Sen kommer de givetvis falla. Sen kan Udinese göra en jättebra säsong och vara med och slåss om Europaplatser. Det säger ingenting om. För jag tycker de har fått ihop det där laget bra och byggt över tid lite i skymundan.
Ja, men det var där jag skulle landa. För att jag tror nog inte speciellt många är förvånade över att Atalanta återigen motbevisar alla oss som trodde att nu måste de väl ändå ha tappat så pass många spelare och tappat så mycket fart och ha gjort det här så pass många år att det ska börja dala. Men att de liksom motbevisar den igen, det är väl vad det är, att Napoli går starkt, men det har vi pratat jättemycket om. Men Lazio berörde du i svepet. Det är ett liksom notoriskt starkt lag som plockar sina poäng. De kommer ju sällan i de här svackorna med 3, 4, 5, 6 matcher utan vinst. Nej. Utan Immobile gör sina runt 25-30 mål per säsong. Och det leder till segrarna. Sergej Milinkovic-Savic är kvar. Där finns rutin. Där finns en Sarri som vet hur man vinner matcher. I synnerhet mot de sämre lagen.
Ja, men det finns en lägsta nivå som jag tänkte säga är hög. Och som har precis åkt på dyngtorsk mot, var det något danslag? Mittjylland. Ja, Mittjylland. Så uppenbarligen så finns det en ganska låg lägsta nivå. Men i de matcherna som Lazio bryr sig om så finns det en väldigt hög lägsta nivå.
Ja, absolut, absolut. Men i de här, liksom, om vi ändå får kalla dem för usual suspects i en inledningstabelltopp, så är ju ändå Udinese den fula ankungen här. Det är ju anomalin som, för mig i alla fall, verkligen från ingenstans kommer och spelar så jävla bra fotboll med en stabil och solid trupp. Och det känns som att det är harmoni och det känns som att enmansföretag som Delofeo och Pereira ser ju sugna på. Alltså de ser ju sugna ut på att spela liksom för laget. Och det finns en riktigt stygg försvarschef i Bekau där bak. Och det finns nyförvärv som man knappt har lärt känna innan de ser överjävligt bra ut. Beto har vi lyft och hyllat från tidigare säsonger. Men
tror jag stanna till vid honom i det här inför Serie A avsnittet där vi liksom blåste förbi Udinese.
Ja, men det gjorde vi säkert. Alltså, han jobbade på KFC för bara 4-5 år sedan eller vad fan det var. Det är ju alltid 2 år liksom längre än vad skrönan säger. Så säg att det var 6-7 år sedan.
Ja, sen är jag ju inte lastgammal.
Nej, absolut inte. Men man vill att det skarvar till lite bättre än vad det egentligen är, de där skrönorna. Men spelarna är all ära. Säg någonting om Andreas Sotil här, alltså tränaren som har tagit mig med storm.
Ja, nej, men han har tagit mig med storm också. Jag trodde inte speciellt mycket på Sotil. Han är ju framförallt pappa till grabben Sotil som spelar i Fiorentina. Det är ju liksom det jag har tänkt på. Men han var en gammal spelare, precis som de flesta tränarna i Serie A. Med en ganska gedigen karriär i Fiorentina, Atalanta och Udinese på 90-talet. Så han har en ganska lång karriär ska sägas också. Men sen så har han ju gjort La Gavetta. Han har gjort den långa marschen hela vägen till Udinese. Gjort det bra. Hundåren. Med många sådana. Det är en sak om du är en ganska ny, eller så här, färsk tränare. Du har varit spelare tidigare. Man märker direkt att du börjar ta upp ett lag från Serie C till Serie B. Kanske till Serie A som Max Allegri har gjort. Och, liksom, många andra tränare liksom har gått den långa vägen. Men här är ändå en gubbe som har varit med i 15 år på tränarscenen. Och så helt plötsligt så tar han över då ett Serie A-lag i Udinese och så gör han det här. Alltså, det är ju faktiskt från ingenstans.
Jag tycker också att
man... Det finns säkert en historia här. Alltså, man har kunnat sett det här. Men det har inte jag läst mig till än i alla fall.
Jag tycker också att man... Alltså, ibland så ska man passa sig för att dra för stora växlar av det man ser med blotta ögat av en tränare under en match och hur det ser ut. Men fan vad det är tydligt att det här är spelarnas gubbe. Alltså, det ser ut som att det är total harmoni och att alla är beredda att springa skiten ur sig för så till.
Nej, men så är det verkligen. En stor ledare och som får ihop gruppen.
Och det är ju bara än mer imponerande när man har hans tränar-CV. Alltså det är inte en tränare som kommer från 4-5 klubbar som många av spelarna i laget bara hade kunnat drömma om att komma
från. Nej, men det är liksom ingen Nagelsmann som är 34 bast som har tagit upp två lag eller liksom, ja, men gjort en kometkarriär. Utan han har varit med, som jag säger, han har varit med länge. Så att då kommer det nästan ännu mer som en blixt från en klar himmel. Toto Pelotto är oerhört glada och stolta över att välkomna ner Sambla i vår pansarkryssare till podcast. För Sambla har ni givetvis inte missat. Eller? Sambla hjälper enkelt dig att såväl jämföra som att samla dina lån till ett. De jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt så att du kan välja det lån som passar dig allra bäst. Hur bra? Hur bra som helst såklart. Om man ansöker lika tryggt som enkelt på samla.se. Så har du något gammalt lån som ligger och skvalpar där i ryggsäcken eller ett bilån eller kanske ett lån för någon gammal renovering som dragit iväg med räntan. Thomas Wilbacher. Ja, då rekommenderar vi starkt att du hör av dig till Samla som finns tillgängligt bara ett samtal bort och så hjälper de dig att se över dina lån och hitta den bästa lösningen för just dig. Samla.se, ansök tryggt och enkelt. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
På tal bara om spännande tränarrekryteringar, jag vet inte om du såg det tidigare under kvällen. De Zerbi, klar för Brighton.
Ja, jag såg det.
Potters ersättare. Känns som att det kan bli en... Alltså,
det hade ju varit något om Tuchel.
Jag ska inte säga succé, men det känns som ett bra, en bra fallskärm från Potter.
Mm, ja, det gör det
sannolikt. Det är ingen 180-gradig kursriktningsändring.
Nej, det är det inte. Det är två tränare som gillar att spela fotboll. Så att han kommer nog kunna ta över det där laget och spela ungefär lika som Brighton har gjort. Och sen så ska han ju såklart sätta sin prägel. Men jag tycker att det är ett intressant tränarval. Jag tycker att det är ett bra steg i karriären också för De Zerbi.
Ja, han är nog inte allt för missnöjd med hur det här artade sig. Alltså,
sannolikt inte.
Lite mini-flopp. Varning, alltså så länge det spelades fotboll under normala omständigheter i Shakhtar. Och sen så kommer kriget, han lämnar i somras. Jag tror inte han hade sådär jättemycket hett på bordet.
Man hade lite italienskt, det pratades Bologna ett tag där när Mihailovic gick dåligt och så vidare. Exakt, det var inget stort. Och när vi pratade om waiting list supreme, alltså den fina waiting listen med tränarnamn. Då var han kanske såklart inte i toppen, men ändå med på listan av Supreme-tränare.
Ja. I mean, att då få Brighton som ligger på en jättefin position i Premier League-tabellen. Man har en trupp som uppenbarligen kan mäta sig mot väldigt många lag i den där ligan. Och som du konstaterar här också, han är ju en tränare från samma grundvala rent fotbollsfilosofiskt som Graham Potter. Kanske inte lika mycket liksom possession-drivet, men det är ju en offensivt lagd tränare som vill spela med bollen längs backen i hyfsat samma formationer med tre man och mitt fält.
Ja, men till skillnad, från Sotil då i Udinese så är det ju faktiskt en tränare som har gjort kometkarriär också. Där det började med en kort session i Palermo. Där visste man inte speciellt mycket. Man fick se det i Benevento och sen han tog över Sassuolo och det han gjorde med Sassuolo fattade man att han var på riktigt. Och sen när Pep Guardiola började prata om honom och det ryktades väl lite Barcelona också kring De Zerbi ett tag. Eller var det bara Christian Borrell som fick det att låta mer än vad det var?
Det kanske var så.
Ja, det kan vara så.
Men jag vill också minnas att de nämndes i samma sammanhang.
Ja, och jag tror att det bara var någonting som tidningarna gillade att dra upp med tanke på att Pep Guardiola pratade gott om honom. Men Det är i alla fall, jag tror att det är en tränare som definitivt har en stor klubb i sig, vad det lider.
Ja. På tal om tränare och på tal om repiga skivor, vi har ju varit oerhört brydda kring Juventus och Max Allegri här senaste veckorna. Det vill sig verkligen inte för den gamla damen, inte bara resultatmässigt utan kanske framförallt då spelmässigt. Insatserna är bedrövliga och nu kom nästa bottennapp som Thomas förkunnade i svepet här. Mot Monza, det var Agnelli mot Berlusconi. Angel Di Maria straffade ut sig själv i slutet av den första halvleken och sen så kunde då Christian Grytkjær avgöra med 1-0 i den andra halvleken. Jag måste skriva under på det du sa kring Grytkjær där i Grytkjær.
Jag tror han heter Grytkjær. Jag vill också säga Grytkjær.
Ja, men det är för Christian och så ligger R-et där bakom konsonanten. Christian Grytkjær. Som en anfallare man verkligen, när man tittar, liksom, jag har inte följt honom, absolut inte. Men när man klickar sig in på hans karriär och man ser då alla mål han dels har gjort för Monza i vägen upp här i Serie A, men innan dess från Lech Poznan och sen från de nord, alltså det där jävla bomber som pågår.
Och typen som man hyser extra varma känslor för. Nej, men jag tycker att det är kul. Och att han får vara kvar i Monza också. De har gjort så otroligt många, det känner ni till som har lyssnat, men jättemånga nyförvärv. Och Berlusconi har spenderat otroligt mycket pengar på den här truppen. Sett till liksom att man kommer från Serie B. Det är inte normalt att man gör så. Premier League kanske, där man får tv-rättigheter och så. Men inte i Italien, då har man inte råd att göra det. Och man vill inte riktigt göra det heller. För att risken är för stor att man sitter på för dyra kontrakt och åker ner i Serie B. Och det är många klubbar som liksom har varit kanske 3, 4, 5 år i Serie A. Fått lite hybris, köpt på sig alldeles för dyra spelare med för dyra löner. Så har man åkt ner och så har man suttit på den här kontrakten och så har det blivit konkurs. Alltså typ Livorno, Catania, Messina och de här klubbarna.
Parma
är en egen historia. De har olika, de har vandrat lite olika vägar. Men att han då får vara kvar i Monza och få göra mål i en sån här match. Det blir liksom jättesymboliskt för hela hans karriär. Det här blev ju hans... Ja, jag har ingen aning vad han spelade i Lech Poznan, om jag ska vara helt ärlig. Alltså om han spelade några stora Europamatcher eller sådär. Jag har koll på var han har spelat. Men jag misstänker att det är det största ögonblicket i hans klubblagskarriär.
Ja, kanske.
Kanske hans karriär.
Vi skulle inte...
Totti.
Ja, vi får helt enkelt fråga honom någon gång när våra vägar korsas. Christian
Grytkjær.
Gör som mig i alla fall. Förlora er och bli lite nykära i Christian Grytkjær. Det var inte där vi skulle fastna, utan vi skulle till då att Juventus staplade ännu ett riktigt uselt resultat på den där deppiga högen. Det började väl någonstans med poängtappet mot Sampdoria. Det fortsatte mot Roma. Det fortsatte mot Fiorentina. Man blev överkörd av PSG i 45 minuter i Champions League-premiären. Man följde upp det med att på något jävla märkligt sätt tappa poäng mot Salernitana innan man alltså tidigare i veckan förlorade hemma mot Benfica. Och nu med lite kniven mot strupen så torskar man alltså mot Monza. Max Allegri var avstängd, satt på läktaren. Pavel Nedved satt bara och skakade på huvudet. Men Arrivabene var ju tydlig inför matchen. Allegri ska ingenstans. Han är ju otroligt högavlönad. Kontraktet går ut juni 2025, så det är ju en dyr historia att lösa honom. Men frågan är om inte det moment 22 som Juventus nu har hamnat i, ifall man ska ha kvar Allegri, är ännu mer kostsamt. För det finns liksom, jag tror inte det finns någon väg ut här. Jag ser inte det.
Nej, det pågår just nu reflektioner i Casa Juventus. La confusione è totale. Alltså man är confused. Man vet inte vad man ska göra. Så man står lite utan idéer. Man har aldrig kunnat förvänta sig den här säsongstarten. Dels med Champions League och stå på noll poäng. Och det har man väl aldrig gjort, va?
Nej.
Och dels då i ligan att dessutom då förlora mot bottenlaget. Alltså Monza har ju inte vunnit innan den här matchen i Serie A. Det här är deras första tre poängare någonsin. Och det är mot Juventus med liksom en... Jag höll på att säga avdankad, men en lite äldre dansk bomber från Serie B och Lech Poznan. Jag förstår att man reflekterar, men det gäller att man reflekterar ganska fort och kommer överens om vilken jävla väg man ska gå här nu för att man ska kunna bryta det här.
Absolut, och jag förstår den ekonomiska verkligheten och att det inte bara är att hosta upp alla hundratals miljoner det liksom eventuellt skulle kosta då att klippa med Allegri. Å andra sidan, är det någon gång, alltså ska man göra sig av med Allegri innan VM, så är det ju nu.
Nej, jag håller med.
Det är
Ja, men det är det jag menar, det är 12 måste man dagar, välja väg.
12 dagar till nästa ligamatch. Mm. Det kommer ett landslagsuppehåll. Man kommer få 4-5 dagar lite knappt med en hyfsat hel trupp att då jobba vidare. Det lever fortfarande i Champions League i och med att man ska möta lilla Maccabi Haifa här nu gånger två. Så att, alltså,
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jo, jo, men matematiken, det är ju precis som vi landade senast. Alltså du får ju väga liksom vad det kostar kontra vad du tror. För det blir ju en spekulation. Hur mycket kommer det kosta sportsligt att ha kvar Max Allegri? Det vet ju bara de som är nära laget. Det vet ju bara liksom Pavel Nedved och de runt om. Alltså, har han tappat gruppen? Finns det liksom grupperingar här? Finns det andra saker att peka på förutom att man förlorar matcher? Det är det jag menar. Mm. Alltså, är det fortfarande en enad grupp? Tror man på det här tillsammans fortfarande med Max Allegri? Ja, men då kanske det finns anledning att fortsätta och att ändå tro på det. Jag tror att det, liksom, det är de nyanserna som blir viktiga för den sportsliga ledningen här nu. Vad man ska göra framåt.
Sen måste man ju också verkligen vara noga med att påpeka att det är ju inte bara Allegri som är problemet, utan det finns ju en sportslig ledning som du är inne på, som förvisso har bytt sportchef under de här senaste 3-4 åren, men där man är inne på sin tredje tränare på lite drygt 3 säsonger. Resultaten har blivit sämre och sämre och sämre, och värvningarna, jag vet inte vilka värvningar
man
som du...
Ju lite på, man väntar ju på Chiesa, man väntar på Paul Pogba och man väntar säkert på någon till som jag glömmer bort nu. Alltså det man har inte sett liksom det Juventus som man har byggt. Man har inte sett startelvan som man vill spela med.
Nej.
Efter värvningarna och efter liksom skadecomebacken. Nu har jag inte sett det senaste på Federico Chiesa, men han borde ju vara tillbaka snart.
Ja, samtidigt så tänker jag liksom så här, ja, Vlahovic och Paredes och Di Maria och Bremer och ja, men väldigt många värvningar från både i vintras men också här nu framförallt i somras. De är ju igång, de spelar och absolut. Det är så här det ser ut. Så att, hej,
och man har värvat McKennie och de här, alltså, det är inga gubbar som har varit med sedan Bonuccis tidiga dagar i Juventus.
Nej, verkligen inte. Ska vi lämna Italien eller var det någonting annat som du fastnade för?
Nej, jag tror att vi gör bäst i att lämna Italien nu.
Jag faktiskt. Tror det också. Ja.
Denna vecka är vi sponsrade av den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Och det, mina vänner, är marknadschefens absolut bästa vän. Men känn bara på en del fakta. De har alltså data på vad alla sina kunders konkurrenter håller på med. Och det är ju faktiskt lite sjukt. De kan alltså peka ut att det här gör era konkurrenter och sen anpassa sina kunders marknadsföring för att liksom ta konkurrenternas körsbär. De plockar körsbären från tårtan. Annars jobbar Grit primärt med att marknadsföra svenska kunder på en nationell marknad, men gör också globala omvärldsanalyser och medieval. Det finns inga jävla rabattkod eller erbjudande, utan erbjudandet är tid och ett gediget, hårt och långsiktigt arbete med att utveckla ditt företags marknadsföring. Så för alla er som lyssnar på det här nu och går runt och tänker i de här banorna, Grit heter de ni ska kontakta. Dina kontaktpersoner är supernördiga fotbollsfans dessutom. Därför vi älskar Grit här på Toto Balotto. Så gott snack är garanterat mellan business-samtalen. Kontakta Andreas eller Jakob på www.gritmedia.se och prata bättre marknadsföring. Stort tack till Grit. Ni är fantastiska. Shoutout till våra goda vänner som sponsrar oss i Toto Balotto på Heineken Alkoholfri. Ni vet, den godaste alkoholfria ölen där ute. Tänker i Champions League-tiden, de är med och sponsrar både damernas och herrarnas Champions League. Perfekt tillfälle, om man inte har testat den, att köpa på sig några Heineken 00-er, ställa i kylen och avnjuta en Champions League-kväll. Jag tycker i alla fall, jag känner det när jag tar en 0-0 i handen och sätter den där. Det är verkligen Champions League-ölen, det har blivit det för mig. Kanske blir den det för er också. Vi säger i alla fall stort tack till Heineken Alkoholfri som har varit med oss under hela det här året och som fortsätter att gunga på i Toto Balotto-båten. Stort tack!
Det var ju ingen full omgång i Premier League.
Tråkigt.
Utan drottning Elisabeths stundande begravning reducerade ju den här omgången under helgen. Men vad gjorde avtryck på dig?
Nej, men det var ju fiasko direkt där när det var fredagskvällsmatch. Jag hade ju såklart missat. Jag tänkte att det var en kort omgång så alla spelar lördag söndag. Men de skulle ju givetvis peta in det. Så man missade ju wildcardet i Fantasy Premier League. Så nu halkade man efter. Jag är en stark omgång då med typ 58 poäng eller någonting. Det får ändå ge mig typ sex spelare.
Det får man säga.
Fick in Reed där på 10 pinnar. Ja, det var inte dåligt.
Hur?
Ja, bra fråga. Nej, men jag tycker Arsenal liksom, återigen även den här veckan är dels anledningen att prata om, men alltså att stanna till vid och det de gör den här säsongen, alltså det är inte bara så att man vinner 1-0 matcher. Vi pratade om Napoli, att man vinner på massa olika sätt, men jag tycker att de känns lite så slakt bra i många matcher också, att de bara liksom manglar.
Samtidigt så var jag var faktiskt ganska besviken på Brentfords approach till den här matchen. De stoppar in en extra mittback och ska liksom så här stå pall och ta kampen, tänker jag när jag ser startelverna. Och så tänker jag att ja, men okej, Arsenal har visat, de har visat flärden och de har visat farten och de har visat den tekniska högsta nivån. Nu ska Brentford också låta dem ta den fysiska fighten här med Ponne och Bempami och hela gänget där. Men det var ju över innan ens fighten hade börjat.
Ja.
Och jag tycker att när Arsenal kan vinna matcher inne i boxen borta mot lag som Brentford. Och nu vill inte jag måla ut Brentford som ett brunka gäng. Alltså det är inte något Burnley eller något sånt. Det är inte det jag säger. Men när Arsenal...
Det är Wimbledon 88.
Nej, så är det ju. Men när Arsenal kan fortsätta liksom leverera via fasta situationer, när man kan gå upp och vinna nickdueller mot såna här fyrtorn och liksom göra mål på de sätten också, då tycker jag väldigt mycket liksom, väldigt mycket mer än bara det jag nämnde som hittills har imponerat på mig när det kommer till Artetas Arsenal det senaste halvåret, 10 månaderna. Ja, men de saknar fan svagheter, tycker jag.
Ja, men det tycker jag också. Alltså, och gå tillbaka till den här matchen mot Manchester United när man förlorade med 3-1. Jag vet inte. Jag tycker att det är svårt att urskilja vilka lag, förutom kanske Manchester City i år. Nu vinner de 3-0 igen. Visst, de ligger inte i toppen av tabellen, men jag tror att de kommer hamna där i slutändan.
Alltså, akta hakan.
Nej, men jag vill bara säga att det kanske, nej, men när jag säger det så vill jag bara säga att det är det enda laget som jag tror att så här, ja, men de är precis som förra året. Medans Arsenal, Manchester United, Spurs, Liverpool för all del. Jag vet inte vem som kommer före vem. Jag tycker att det är svårt att spekulera i någon slags avslutning topp 5 i Premier League.
Det går ju heller inte säsongen att skriva bort Liverpool. Alltså som ändå...
Nej, men håll med om att den här segern av Manchester, alltså för Manchester United mot just Arsenal, den gör att man blir ännu mer förbryllad.
Ja, absolut. Och jag tror att Liverpool så smått har vaknat, kommer vakna ännu mer. Alltså, där har du ju en segerstreak på ingång.
Säkerligen.
Även fast spelschemat är hyfsat tufft.
Men det är ändå 9 pinnar upp till Arsenal, kan vara 16.
Ska bara säga det, att det var ju ett ruskigt jävla ångestpåslag i slutet av den här Brentford-Arsenal-matchen när Ethan Nwaneri byts in.
Var det någon skrev att när corona kom,
ja,
var
när
han coronan, 12 år.
Ja, när coronan pausade all fotboll, då var Ethan Nwaneri 12 år gammal.
Ja.
Idag Premier League debuterade han. Han är alltså 15 år gammal. Född 21 mars 2007.
Är det ens lagligt, tänker jag?
Jag vägrar gå med på det här.
Ja, men jag kollar en del 07. Jag är intresserad mig för ungdomsfotbollen och just nu så är det P15-landslaget, det första landslaget. Kollat på en del så här statslagssamlingar och sånt här. De är så små, vänta. Sorry.
Nu ser inte folk att du liksom började ladda för en nysning. Nej. Det lät som att du blev rörd över att 15-åringarna
är så små. De är så små. Nej, men de är så små. Det är klart att någon har puberterat mer än någon annan. Men det känns olagligt.
Välutvecklat får man säga än vad ner i.
Det får man ändå säga.
Så där såg inte jag ut när jag var 15.
Det gjorde inte jag heller. Men nej.
Jag gjorde kanske det ändå.
Var du tidig?
Ja, ruskigt tidig. Ruskigt tidig.
10-11 bast. Började hända grejer.
Ja, ja.
Fattar.
Jag har ju varit så här stor, nu är inte jag stor, men så stor som jag blev jag i sommaren mellan 4 och 5.
Oj.
Och sen så, alltså 15, det är ändå...
Sen när alla andra kom i kapp, ja, då var fotbollskarriären slut.
Typ. Mm. Nej, men 15, det är väl sommaren 8-9.
Ja.
Då var hår på bröstet och skägg och så här. Visst, wow. Så att jag känner mig besläktad med Ethan Nwaneri.
Ja, men håll med om att det borde vara olagligt.
Ja, men verkligen. Alltså lapp från alltså, målsman
inte att jag har, ja, exakt.
Måste visas upp.
Inte för att jag har några starka känslor kring att liksom, unga pojkar ska få spela Premier League-fotboll. Utan mer att det borde vara olagligt. Ja. Det känns konstigt.
Det var någon som skrev till mig, förmodligen en Arsenal-supporter, att det här måste väl vara den första 07-an alltså, i alla europeiska högsta ligor som har debuterat. Det kanske finns någon på Färöarna eller i Litauen eller någon sån här riktigt lågt rankad liga. Eller alltså så här, det kan det ju finnas.
Alexander Östlund, Daniel Hoch, var inte det tidigt debuterande pojkar?
Hoch kommer jag inte ihåg ska ha stuckit ut, men Alexander Östlund var ju extrem.
Ja.
Niklas Bärkroth var 15, vill jag fan minnas, när han debuterade i Blåvitt. Han var väl ännu yngre då än Robin Söder som också debuterade tidigt. Nästa år i Allsvenskan, eftersom vi räknar in BP där, så kan väl bröderna, vad heter de, Berglund?
Bergvall.
Ja. Har inte han en lillebrors också?
Storbrors, ja.
Okej, okay. Han är lillebrors.
Eller så här, Lukas Bergvall som alla pratar om i 06. Han är 06. Ett år äldre. Och han, inte, ja. Alltså, han är ju debuterad, han spelar ju i Superettan med detta fantastiska BP, men han är inte given.
Nej. Men eventuellt då, så är Ethan Nwaneri den första 07-an som debuterar i de europeiska högsta ligorna.
Det är heller inte konstigt att du inte känner till honom eller känner till honom, men att du inte har lagt märke till att han kanske har funnits en 15-åring på bänken med möjlighet att hoppa in, för att han har faktiskt inte varit med i truppen.
Nej,
under
precis.
Hela den här inledningen, eller någonsin då, i hans unga liv.
Från en orutinerad debutant till en mer rutinerad räv då. Du nämnde honom i svepet, Heung-min Son. Har en spelare behövt ett hattrick mer?
Nej, jag tror inte det. Det var så jävla kul också att de zoomade in på alla sydkoreaner på läktaren som hade kommit för att se honom. Så han satt på bänken länge och allt det där. Och så får han göra det här, tycker jag. Kände med de sydkoreanerna. Precis på samma sätt som jag kände med familjen Nakayama. Som hade åkt hela vägen från Japan till Turkiet för att se honom i Adana Demirspor.
Vem?
Nakayama.
Jaha.
Ja, han spelade där, Japan. Så hade hela tjocka släkten
okay,
hade kommit.
Jag fattar.
Ja, jag kände också med dem.
Ja. Det var ju inte det mest household-namnet man hört.
Kanske så, inte så var. De stod där på läktaren, kamerorna zoomar in dem. De jublar liksom. Och här kommer Nakayama. Och kör 2 minuter senare rött kort. Han gick ut.
Ja. Nu ringer det en klocka. Det här var i lördags kväll, va?
Ja, exakt.
Jag åkte i samma bil som utrikeskorrespondent Daniel Larsson. Han var ju med i Fotbollslördag Europa.
Just det, det
gick bra. Jättetrevligt. Det var ju matcher för finsmakarna.
Just det.
Barca, Elche och Valencia, Celta Vigo. Mm. Men Sam spelar ju sen en månad tillbaka, 2 månader tillbaka i Antalyaspor i Turkiet. Så att han följer ju den turkiska fotbollen noga. Och då läste han upp det där. Han hoppade in och bara någon minut senare så åkte han ut.
Ja, men liksom så här bilderna på sydkoreanerna på läktaren och så får Sonja mål. Alltså, jag tänker bara på dem. De har rest hela den där vägen. Och så då de här som har liksom rest hela vägen till Turkiet, jag tänker att det är en lång resa och alltihopa, för att komma till Demirspor, så ser de på läktarna. Och då fick jag också en sån ruskig nostalgi, för att mamman tar upp en gråtduk. Har du sett de här som japanskorna har?
Nej.
Framförallt japanskorna har det. Det blev väldigt starkt när två stycken japanskor i min klass, när jag pluggade ner i Italien på så här språkskola, skulle åka hem efter 3 månader. Och jag var ju då den längsta kompisen de hade.
Mm.
Så det var ju starkt för dem. De sa det väldigt ofta också. Du är den längsta kompisen vi har.
Sa de också att det är väldigt starkt för oss?
Men jag förstod ju det när de skulle åka och vi skulle säga hej då. De hade inte visat speciellt mycket känslor, men det var någon slags avslutningsmiddag där och så. Och då åkte gråtdukarna upp. Helt plötsligt så stod de med liksom en duk som är ungefär lika stor som ansiktet.
Det finns typ någon slags skam i att gråta. Exakt. Så att man försöker dölja tårarna.
Så de där åkte upp och så såg jag liksom hur, där under rann och de var väldigt ledsna.
Okay.
När bilderna då landar, när kameran landar på mamma Nakayama, när han blir utvisad, så åker rosa gråtlapp upp.
Okej. Ja. Jag skulle bara landa i då, med undantag för kanske Mohamed Salah och Virgil van Dijk, så har väl Jungmin Son varit Premier League-säsongens absolut största då liksom sparkapital som någon av klubbarna har haft. Alltså Conte och Spurs har ju löst sina poäng och segrar ändå. Men man har ju hela tiden sett att då har ju Son varit under isen. Alltså, där finns
vet
det
man varför? Och jag menar, han hoppade in i den här matchen också.
Ja, det här var ju första gången han på riktigt liksom så här, tyvärr, alltså du är för kall och både Kulusevski och Richarlison är liksom i slag, så att vi kan inte starta med alla fyra, utan då blir det faktiskt sån här som får flytta på sig. Och så hoppar han in, han gör det här hattricket och alltså så här,
ju komma en story, brukar jag göra i efterhand, att det kan ha varit en personlig tragedi, alltså någonting har hänt i livet, det kan ha varit någon baksida som har spökat som ännu inte har kommit fram, det får vi väl se, men allting talar för att han helt enkelt har varit kall.
Det tror jag absolut. Och kan Spurs skaka av sig den där 2-0-torsken mot Sporting i veckan och gå vidare härifrån nu med en sån som är igång, alltså då får man ändå ge Conte att han har, utan att så här imponera speciellt mycket, skaffat alla förutsättningar som går att göra i det här läget, utan alltså fjolårets skyttekung i Premier League.
Nej, men jag landar ju där.
Nu välkommen att säkert liksom också. Så här joina partiet.
Jag nämnde inte ens Chelsea förut när vi pratade om liksom lag och topp 5 och Europaplatser och så vidare. Det är oerhört svårt att se om hur det ska gå i Premier League den här säsongen. Förutom att City bara kommer slakta sig igenom där.
Ja, nej, verkligen. Avslutningsvis då, lite Spanien tycker jag. Det var ju ändå ett riktigt hett Madrid-derby under söndagskvällen här som jag kommer från på Metropolitano. Real Madrid vann med 2-1 och vi uppmärksammade i efterstudion att Real Madrid i slutet av matchen hade majoriteten spelare i sitt lag som tillhör liksom det nya Real Madrid. Och så slog vi fast att det har varit en sån jävla smärtfri och lyckad generationsväxling för Florentino Pérez och...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hans maränger.
Ja, men du träffade rätt på de spelarna som man kom.
Ja, det var liksom så här.
Så jävla viktigt att träffa rätt.
Det blev riktigt stort såklart med vägvalet att nu går vi skilda vägar med Cristiano Ronaldo. Men sen dess så har liksom man har smugit ut Sergio Ramos, Varane. Nu lämnade i och för sig Casemiro absolut under uppmärksammade former. Men parallellt så har liksom andra spelare försvunnit, lite dödkött i form av Bale och Marcelo. Ja, men spelare som verkligen har så här passerat Zenit och bara hängde med från förr.
Men Hazard, han ska flyga en gång till, säger du?
Jag ger inte upp.
Nej, okay.
Jag har inte gett upp.
Nej.
Men nu i alla fall då så här, i Benzemas skadefrånvaro så var de där. Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo, Tchouameni, Camavinga, Militao. Alltså, de är här nu.
Mm.
Och de har inte tappat en enda poäng den här säsongsinledningen. Man är regerande ligamästare, man är regerande Champions League-mästare. Alltså, det är helt sjukt.
Mm.
Det är sjukt hur jävla bra de har gjort det här.
Nej, och sen tycker jag att Atletico Madrid är snäppet bättre än Real i den här matchen. Alltså man kollar hela.
Nej. Jo. Herregud.
Det tycker jag definitivt.
Ja, det
nej, men de har lite mer boll. Jag tycker att de skapar lite fler chanser. Liksom, nej. Jag håller inte med. Du får det ju låta som att Real Madrid var överlägsna här.
Alltså jag tycker ju att, alltså, att Real Madrid leder med 2-0 efter 80 minuter är ju så talande för kvalitetsskillnaden.
De är uddlösa, men det är som...
Det är en kvalitetsskillnad här.
Ja, det är klart det är en kvalitetsskillnad. Det är Real Madrid som vann ligan och Champions League. Så bara så här, Diego Simeone var inne på det efter matchen. Han sa att alltså, ni säger samma sak om det här laget som ni sa om Diego Costas Atletico Madrid när jag var med. Alltså jag tycker att det finns någonting i Atletico Madrid. Jag vet att jag sa i svepet nyss att så här, ja, men ska man börja tvivla på det här? Det kanske man ska göra. Men nu är det färskt. Alltså, vi satte på räck 45 minuter efter visslan hade gått i Madrid. Så, ja, med hans uttalande, jag vet inte. Jag tycker inte att Atletico Madrid var så dåliga. Och jag tror absolut att de kan liksom komma igång den här säsongen.
Ja, jag vet inte. Jag tycker att Real Madrid, de går till anfall två gånger. De gör två otroligt fina mål.
Då är alltså, de ju effektiva, det kan du ju säga.
Absolut, och ibland så behöver man ju inte ha dominerat både bollinnehav
sannoligen
och skott
inte Real Madrid göra det för att vinna
för att man ska på något sätt leda eller vinna en match rättvist. Jag tycker bara att alltså så här, det är en uppenbar kvalitetsskillnad. Jag tycker Real Madrid har stenkoll på det här. Sen så är Courtois ute och på något märkligt Magnus Hedman sätt liksom hänger lite tvätt och så blir det nerv. Och resultatet blir ju smickrande för Atletico Madrids del, tycker jag. Sen kan man se på det olika, men jag är verkligen full av beundran.
Alltså jag köper 2-1.
Ja, visst. Jag är i alla fall full av beundran för alltså dels Real Madrid i den här matchen, men också deras säsong hittills, men framförallt deras generationsväxling som har varit så jävla bra på alla sätt och vis. Det måste jag verkligen säga.
Nej, men jag håller med.
Jag tycker också att vi ska lyfta hela den här situationen som blossade upp kring Vinicius Junior efter att Koke, lagkaptenen i Atletico Madrid, några dagar inför den här matchen gick ut och sa efter att då Vinicius Junior dansat när han gjort mål mot Mallorca i förra ligamatchen på klassiskt brasse-sambavis att han skulle bara typ våga dansa sådär på Metropolitano om han gör mål mot oss i ett derby. Då kan det bli jobbigt för honom. Och det har jag liksom inga problem med att Koke går ut och säger. Det kan väl han göra som lagkapten. Inga problem. Men sen så fick ju det här en jävla obehaglig rasistisk svängning när då Pedro Bravo, ordföranden för de spanska agenternas förbund, konstaterade att dansa kan du göra i Brasilien. Här behöver du inte stå och spela apa. Mm. Och då finns det väl liksom en språklig skillnad som inte jag ska ge mig in i, för jag pratar inte spanska.
Men jag tycker att alla är ganska rörande överens om att
exakt.
Det här finns
det. Jag menar bara att så här, på svenska Så finns det ju ett sätt att uttrycka sig kring att man spelar apa eller teaterapa eller vad det nu är.
Mm.
Jag upplever inte att det finns speciellt mycket rasistiska undertoner i det uttrycket. Nej. Utan det är ju någonting annat än vad jag upplever att det här betyder.
Nej,
på spanska.
Atletico Madrid fansen i hundratals.
Exakt.
För de sjöng innan matchen att han är en apa.
Ja, för de som tvivlade så kan man ju lyssna in på hur det lät då, utanför Metropolitano inför den här matchen. När supportrarna, alltså, herregud, långt ifrån alla. Det var ju många som valde att ta ställning mot det här och börja ut dem. Men att ifrågasätta de rasistiska undertonerna i det här, det är liksom så här, tvivelsutan, så är inte fallet. Utan det här var väldigt tydlig rasism. Och Vinicius Junior, han valde ju att verkligen uppmärksamma det här. Han skrev ett långt inlägg på Instagram och Pedro Bravo, han gick ut och bad om ursäkt, men Vinicius Junior undersökte att ursäkten är vad den är.
Mm.
Det är någonting annat, någonting större som är problemet här.
Mm.
Och väldigt många slöt ju upp bakom Vinicius Junior i det här. Sen så gör Rodrigo 1-0 här och de dansar ihop, de brasilianska landslagsklubblagskamraterna. Och även fast jag tycker att Vinicius Junior, han dansar ju lite på gränsen här, pun intended, i hur övertänd han var, ja, men det kan man ju förstå att han är och att han var, och det är inte så konstigt i sig. Och det var ju häftigt att följa Vinicius Junior den här matchen.
Med allting som har hänt inför och sångerna. Jag tycker att det finns någonting också i, alltså när jag tänker på rasismen inom fotbollen som har varit utbredd. Och, man tänker ofta på fotbollen som global, alltså som en enhet, oavsett vilken liga det är. Så när fotbollen går ut i kampanjer, till exempel mot rasismen, Thierry Henry var ju tidig till exempel och sådär. Så går många andra spelare i andra ligor också ut. Men kollar man då till exempel när Italien hade stora problem. Alltså det var ju tider då Balotelli gick av planen.
Montari.
Boateng, Kevin Prince Boateng också klev av någon match mot Brescia och så vidare. Alltså att de någonstans fick ta tag i sin egen rasism i Italien. Och jag läste en tråd här på Twitter efter att någon hade då skickat ut den här ramsan som sjöngs innan matchen. Det finns en ganska stor grupp till Atletico Madrid, supportergrupp till Atletico Madrid som är väldigt långt åt höger och har varit så länge, och så då kom det ännu fler kommentarer som beskrev hur utbredd rasismen är inom den spanska fotbollen och sådär. Känns som att de har varit liksom, när allting där har hänt globalt eller om det har varit i Italien, så här, känns som att Spanien, där har man inte pratat så mycket om rasismen inom den spanska supporterkulturen eller fotbollen.
Nej, jag kan inte dra mig till minnes heller att man sett så många sådana här incidenter.
Nej, och så pratar man alltid om så här, vad ska vi göra för att liksom, komma till bukt med de här problemen. Jag ska inte säga att Italien på något sätt liksom har kommit till bukt med rasismen. Alltså det finns fortfarande kvar, men däremot så ser vi, alltså, vi ser mycket, mycket mindre av det om vi tar konkreta saker som till exempel apljud på läktarna. Fler som tar ställning emot när allt sånt här har uppmärksammats. Mm. Så har man en jättelång resa att göra fortfarande. Det blåser höger vindar och så vidare politiskt, och det är ett samhällsproblem och allt det där. Men man har inte pratat så mycket om liksom, problemen i Spanien. Och nu känns det som att det här var då symboliskt tillfället där det blossar upp i Spanien rejält. Mm. Och att vi nu kanske kommer få positivt, jävligt bra 3-4 månader eller en säsong eller liksom en tid framöver där man kommer uppmärksamma varje minsta rasistisk händelse som sker även i de lägre ligorna. Typ Segundan och Terceran och allt vad det är. Och det tycker jag så här, om vi uppmärksammar det på den absolut högsta nivån med en av de bästa spelarna i världen här nu, jag hoppas att det får då konsekvenser för hela den spanska fotbollen. Och kanske är det så vi måste göra. Alltså att varje land får liksom ta tag i sina problem.
Ja, låt oss hoppas. Jag tycker dessutom att UEFA verkligen måste reagera starkt på hur det såg ut när Dinamo Zagrebs tillresta supportrar gick i marsch och hajlade på väg till San Siro inför matchen mot Milan i veckans Champions League. Alltså, det är så här, om det bara tystas ner och inte möts och hej,
jag det kan jag tänka att
ja, 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 så här, varför skulle det ske i den här veckan när det inte skedde under speciellt liksom större omständigheter förra veckan? Men jag kan i alla fall hoppas, och jag tycker verkligen att det är på sin plats att UEFA markerar starkare än vad de uppenbarligen har gjort hittills mot en sån oerhört öppen liksom, nazism, fascism.
Jag vet. Och sen kan man ju fråga sig så var alltså jag tänker så här, markerar, och då ska de ge Dinamo Zagreb böter, poängavdrag.
Alltså, jag förstår något.
Jag fattar det, men jag förstår också problemet med att människor går på en gata i Italien.
Ja. Nej, alltså så här, vems är ansvaret? Ska Dinamo Zagreb som fotbollsklubb... Det är klart att jag förstår det. Ja. Men uppenbarligen så går hundratals, upp mot tusentals supportrar till en fotbollsklubb i den här turneringen med raka högerarmar ut i liksom en Sieg Heil-hälsning.
Mm.
Alltså, även fast det blir fel, det tycker jag också, att straffa fotbollslaget för det. Någonting måste man göra.
Ja,
för det blir för skevt annars.
Det är 10:e golar sen till rasismen.
Ja, men alltså, det tandlösa i UEFAs ständiga paroll kick racism out of football, det är nog en av de mest liksom, tröttsamma käpphästar vi har här i Toto Balotto.
Mm. Så är det då.
Det får bli lite halvdystra slutord tycker jag. Vi är över timmen långa. Det har varit en intensiv fotbollshelg. Nu stundar ett landslagsuppehåll med några spellediga kvällar och dagar innan Sverige ska ta sig an i tur och ordning Serbien och Slovenien i Nations League. Vi kommer inte att avhandla, snacka upp eller snacka ner de här matcherna innan de är spelade, utan vi kommer att summera de där två fighterna i torsdagens avsnitt nästa vecka, för att nu så stundar ett gästavsnitt med Anders Svensson, ett klassiskt gästavsnitt, och sen
tror många
så
kommer uppskatta också.
Ja, det tror jag verkligen också. Anders var väldigt fin.
Ja, han väldigt fin, och sen så är det ju mitt i ett landslagsuppehåll, och Anders Svensson för väldigt många är ju landslaget, och vi pratar ju väldigt mycket om hans tid i landslaget.
Precis. Och så på måndag då, om en vecka, då kommer Olof Lund hit för att prata dels om sin nysläppta bok Templet i öknen, men det blir också lite snack om hur valet här hemma i Sverige kommer påverka idrotten, och även lite mer generellt landslagssnack kring den situation Jannes gäng är i. Så det är den kommande veckan, så hörs vi igen i lite mer aktuella ordalag nästa torsdag. Nu ska jag dra till USA. Så att,
ha det så trevligt.
Det ska jag verkligen försöka ha.
Jag tänkte be dig om lite content från USA, men kom precis på att det kommer inte hända. Så att, vi hörs igen om 10 dagar. Och så får ni hålla till godo med Anders Svensson och Olof Lund. Jag tror att ni kommer gilla det.
Precis. Om det var lite, inte så lite heller, utan om det var en rejäl downer avslutningsvis här kring rasismsnacket, så tycker jag ändå att det kan vara värt att gå ut på en roligare ton. Så därför skulle jag vilja be er att ringa in torsdag den 27 oktober i eran kalender. Varför då, Thomas?
Just det. Då har ju vi en superkväll. Det är alltså torsdag. Det innebär att det är Conference League och det är Europa League.
Det är konferensen.
Det är konferensen. Ja, men jag kände att jag skulle bli lite så här officiell och tydlig kring vad det är som ska ske. Då tänkte vi så här, vi har inte gjort några Oscars på länge, vi har inte gjort några live, det har varit corona. Men tillsammans med Lavazza så teamar vi upp och gör en riktigt härlig bara fotbollskväll på O'Learys 12 här i Stockholm.
Precis, vi har bokat och abonnerat hela 12:an.
Ja.
Det är dubbla matchlottar i Europa. Avspark 18.45 och avspark 21.00. Fio spelar.
Amen.
Roma spelar.
Amen.
Djurgården spelar.
Amen.
Malmö Borta. Spelar.
Amen.
Arsenal spelar.
Du ser.
Manchester United spelar.
Ja, det är många lag som spelar.
Lech Poznan.
Framförallt
spelar.
Så ska vi ha lite quiz.
Exakt.
Vi kommer ha lite så här svepbattle med folk som kanske vågar sig på att svepa, där man kan vinna, komma in i studion och köra ett måndagssvep.
Exakt.
Det kommer hända mycket roliga grejer.
Svep audition, det blir quiz, det blir jättefina priser i potten, bland annat en fotbollsresa. Så att om ni har möjlighet
save the date,
vill komma och spendera den här kvällen med oss, boka upp ett bord redan nu.
Ja, exakt. 27 och vi drar igång typ från 17.30 eller någonting, ja. Sådär, så kör vi fram på midnatt och har en superhärlig fotbollskväll tillsammans.
Topdog Olof kommer också smälla upp en liten pop-up store från Nakata där härligt. Det kommer finnas härliga t-shirt och tröjor till försäljning. Hoppas också att No Totti No Party Capsen är redo att säljas också.
Ja,
okay. Fick många fina tillrop när jag premiär hade på med den här för någon vecka sedan. Så 27 oktober, det får bli vår sista uppmaning här.
Jajamän.
Ha det så himla bra till dess att vi hörs igen. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti.